eventuell seger eller vad det är frågan om. What the horse, what the driver. Har ni gått igenom listorna?
Ja, annars hade min medverkan i den här podden varit kraftigt överflödig. Självklart har man gjort det. Det är ju lilla julafton, lucköppningen för året. I år något mer reducerad med tanke på läget vi är i, men jag har full koll.
Det är sällan man är så här påläst en söndag kväll faktiskt. Det är knappt så att man brukar gå igenom listorna så hårt. Liksom. Nu har man ändå gått igenom en 20 lopp på den här timmen som har varit.
Mm. Hör ni flera röster så är det helt riktigt. Välkommen hör ni till lucköppningen inför Elitloppshelgen. Här är ett extrainsatt avsnitt av Travpodden som görs av Gambling Cabin. Och det med anledning av att Elitloppet idag bara är en vecka bort och att lottningen precis har ägt rum. Välkomna alltså till er där ute som följer den här podden, som kommer att ha fokus på Elitloppet den här gången såklart, men vi ska också hinna med en del annat också. Patrik Skoglund heter jag och min vän och kollega heter David Neves. Bara en vecka kvar nu, David. Drar det ihop sig?
Ja, det känns en klyscha, men det känns såklart kul.
Och dagen till ära så har vi även bjudit in Kristoffer Axén som har stora vinster i bagaget. Bland annat en V75-vinst.
Från sajten Spelvärde.
Ja, det är dit jag ska komma. Med V75-vinst 2009 på 11,4 miljoner. Och Kristoffer alltså som har varit på spelvärde.se. Sedan många år tillbaka. Välkommen till podden, Kristoffer.
Stort tack. Det är nära att vara med, måste jag säga.
Ja, vad kul att du tycker det. Vad känner du med en vecka kvar?
Ja, jätteladdad, även fast det är såklart väldigt annorlunda nu. Man är ju van att vara på plats. Jag har varit på plats varje år sedan Jacques de Belloé. Så man vill ju...
Eller 2006.
Ja. Ja, exakt. Och då vill man ju liksom hålla i det här. Liksom. Och det spricker nu. Det är lite synd. Det blir väldigt annorlunda nu. Men det är ju som det är.
Fast det spricker ju för alla. Det är ju ingenting, så det räknas inte.
Nej, men det är ju ingen tröst för mig att det spricker för alla andra. Det spricker, det är tråkigt. Men det är ju som det är. Det är ju
fast så får du inte säga. För jag får ångest nu, för jag har också tänkt på det. Kommer min svit brytas? Jag har sett alla sedan 2002 och planerat sig alla i resten av mitt liv. Liksom. Det är ju när ett år börjar. Det enda jag vet är att jag ska vara på Elitloppet, Elitloppssöndagen. Och typ åka eller se Vasaloppet. Det är liksom det enda jag vet. Och det är väldigt tråkigt att konstatera att man är på plats. Sen så tänkte jag på en annan grej som är rätt rolig på det här. När ni hör Nahar, vad är det första ni tänker på?
Skitigt väder, Elitloppshelgen.
Ja, tack, det räcker så. Axén?
Ja, jag tänker på det också. Pelle Lennartsson faktiskt. Ja. Det var det som dök upp.
Ja, det är ju lite så synd om Nahar. Synd är det inte, han har ju vunnit ett Elitlopp. Men man tänker på det urusla vädret som var på Solvalla den där söndagen 2013. Om jag säger Torvald Palema from above eller Timo K. Ja, ni kanske inte tänker på bra väder i första hand, men det var väldigt varmt. Båda gångerna Timo K vann, även Torvald Palema 2009 och from above 2003. Vilken häst kommer för evigt att förknippas med coronaviruset? Det får vi veta om 7 dagar.
Fy fan vad hemskt.
Ja, men så blir det ju. Det var han som vann corona-året liksom.
Ja.
Jag måste ändå säga, jag är grymt glad att det blir av i alla fall. För det var ju ändå lite kritiska röster till att man skulle köra Elitloppet. Och det förstår jag faktiskt ingenting av. Jag vet inte vad ni tycker. Men för mig var det i alla fall en självklarhet att man skulle köra Elitloppet.
Vi har ju snackat om det här i podden och vi tycker också att det är... Jag hade ju någon åsikt först. Jag tyckte man skulle försöka flytta det. Det var innan man visste hur farligt coronaviruset var. Men jag kom på mig själv rätt snabbt att flyttar man det med publik så blir det en liten degradering. Då riskerar man att det kommer kanske 15 000 om det skulle ligga i slutet av juni. Det hade varit ännu sämre för Elitloppet. Nu blir det uppenbart vad det blir. Man ser det hemifrån. Schackdrag av Solvalla och ATG och lägga det på kvällen. Vilket gör att du behöver inte jämföra det med ett vanligt år. Loppen ligger i en annan ordning, det börjar med V75 och så vidare. Det här är en helt isolerad ändelse. Jag tycker också, jag menar, det är klart att man ska köra Elitloppet, men man får ta det för vad det är. Lite så.
Gårdagens övningar i Gävle, vad säger ni om gårdagens gulddivision där vinnaren fick en biljett till Elitloppet? Det blev till slut Jägersros Racing Mange tillsammans med Joakim Lövgren. Vad säger ni om Racing Mange och vad säger ni om loppet?
Racing Mange är ju en får man säga, inte unik, men det är inte många hästar som Racing Mange som liksom har varit med från... var ju med i uppföljningslöpningen, var tvåa där bakom Gerrit Bocco. Och liksom håller hög nivå karriären igenom. Och nu vinner på ett sånt sätt och är med i Elitloppet. Det är häftigt liksom. Det är på något sätt det som är grundbulten i svensk travsport liksom. Och på det viset är jag glad att Racing Mange vann. Kanske inte liksom det sexigaste namnet så där, men det är ändå, jag har stor respekt för den resan Racing Mange har gjort, och insatsen var ju grym, går inte att säga något annat om.
Ja, det var bra för spridningen av årets elitlopp också. Det är ju ganska koncentrerat i Solvalla med då dagens inbjudningar. Jocke Lövgren är en, han har vunnit elitloppet. En, får man säga, hedersman. Det kanske också är en sliten klyscha. Men jag gillar att han tränar och kör själv. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det var något annat Racing Mange än det som finns i elitloppet. Kul, kul ekipage och bra häst. Som dessutom visade en startsnabbhet som man kanske anade fanns där, men som inte har visats upp så många gånger. Så att given biljett, och det fick han ju också, ja, för att det är så.
Var det någonting annat där bakom som ni vill ta med er eller som ni vill nämna? Konrads Rödluva, Billy de Montfort var närmast sörjande.
Ja, jag skulle vilja säga att Konrads Rödluvan trodde jag faktiskt skulle gå förbi när hon fick luckan. Jag vet inte om det är att jag har för höga krav på henne, men hon fick ett perfekt lopp av Örjan. Han var väldigt offensiv från start, kunde inte hålla ledningen, fick luckan precis innan upploppet började. Folk har ju sett loppet, men jag tror han skulle ta sig förbi. Nu gjorde hon inte det, men hon gick en bra tid. Jag menar, hon gick 09.07 i sitt första sprinterlopp. Det får man ändå säga mer än godkänt. Och Billy de Montfort var positiv överraskning. Jag tyckte faktiskt, vi pratade lite om det, att hon sett lite, ja, men hon fick luckan på stretch på Åby 2 gånger i rad, men det har liksom inte exploderat. Om det berodde på att hon inte visste vad det gick ut på eller vad det var, det är svårt att säga. Men det var helt klart en grym prestation i henne, av henne att hänga i tredje spår i 600 meter och liksom vara med och fightas in på linjen. Så att hon förtjänar absolut sin elitloppsinbjudan.
Säger du, Kristoffer, om gårdagens race?
Nej, men jag håller med om Konrads Rödluva där, att sen om man ser en meter efter mål är Konrads Rödluva förbi, så det är inte, och jag tror inte det var så att Racing Mange gav upp då utav det, utan hade Konrads Rödluva fått upp farten lite tidigare, så att han, tror jag att hon hade tagits förbi. Håller med om att Billy Montfort gick bra. Det var snabb avslutning även på Seren Fass.
Han är ett tack för långt bak.
Ja, men verkligen.
That's it, helt enkelt.
Ja, that's it.
Seren Fass satt ju rygg på diamanten som där Erik då valde att gå ut, för att främst för att han inte ville ha Baron Gift i knät som hade varit med i körningen och fick dödens. Och det blev ju då att Erik, ja, var kvar i tredje och skulle Seren Fass runda den i början på upploppet. Det blev ju ett tack för långt bak för att han skulle vara segeraktuell.
Och förutom då Racing Mange så har de sista biljetterna till Elitloppet sedan förra veckans podd kom ut. De har gått till Propulsion, Million Dollar Rhyme och så då Billy de Montfort. Okej, vad säger ni om det då?
Disco Volante också.
Och Disco Volante givetvis. Vad säger ni om den kvartetten?
Ja, jag kan ju börja med att säga så här. Jag tycker det är bra val. Jag tycker att det är klart man kan argumentera för olika saker, men bästa hästarna, de bästa tillgängliga tycker jag att det var. Helheten säger ju att vi var inne här i podden för 2 månader sedan att det fanns stort utländskt intresse. Då har vi ju känt mer och mer att det finns inte så stort utländskt intresse. Så att de har ju fattat att elitloppet ska bli så här. Och givet coronaförutsättningarna så, ja, är detta det bästa man kan få tag på? Det är klart att man kan argumentera för Heart of Steel som vann Copenhagen Cup från dödens. Man kan argumentera för Uneto Algar. Men hon var nog inte helt fräsch där på Solvalla. Det var hon uppenbarligen inte med tanke på hur hon ser ut. Dessutom att hon såg ut så kort innan, startar inte i stoeliten nu, vilket då tyder på att det inte var någonting, plus 2 heat i elitloppet hade ju inte varit optimalt för henne. Så att jag tror hon har bättre kapacitet än kanske halva fältet, men jag tror inte hon är gynnad av 2 heat, så att då försvann hon på det. Jag tycker att Malmö har gjort ett bra jobb i det stora hela, och det har varit väldigt mycket olika åsikter på sociala medier idag, men jag tycker han valde rätt.
Det är ju positivt också att det är den här debatten. Det är ju Att det skulle vara livat liksom. Det om Heart of Steel, innan han startade på Kalmar mot Double Exposure då var det ju lite snack inför det här loppet att Heart of Steel skulle vara elitloppsaktuell. Jag fattade ingenting av det. Heart of Steel, elitloppet, var det frågan om. Och ja, gjorde det väl bra som tvåa då. Och sen att han går ut och vinner Copenhagen Cup, gör det från dödens, då kände man ändå, okej, han har väl förtjänat att vara med i elitloppen nu då. Så jag var helt säker på att han skulle vara med. Och dessutom Hollandsäg, så det är ju flagga. Jag har varit väldigt förvånad att han inte kom med då. Och då tänkte jag direkt att, men fel val av Malmrot. Men nu när jag tänkte efter så, får ändå komma ihåg vad jag tänkte om Heart of Steel innan Kalmar-starten där. Jag tycker inte att han är bra och allt sådär. Och visst, han har vunnit Copenhagen Cup från Dödens, men tycker inte han är bland de 16. Han hade förmodligen varit med om Propulsion hade tackat nej. Det är väl så Malmrot hade det uppskissat, tror jag, på någon lapp, om jag får gissa.
Det är ju, som sig bör och som vanligt, otroligt mycket snack om plats, vi säger 14-16. Det är ju det som folk fokuserar så på. Men det är väl så det ska vara också. Jag menar, eliten är väl så pass bred att det ska vara snack om häst 14-16. För jag menar, de har väl ingen mindre chans än till exempel de som är tidigt inbjudna i år. Vi säger Make the Mark, Looking Superb, Atraversiamo och några till där. De här som är inbjudna nu har väl lika stor chans som dem, så det vore ju märkligt om det inte var snack om de här sista platserna, eller?
Ja, men alltså, vissa år är det så att häst 14, 15, 16 kanske känns som statister. Och vissa år inte. Vi vet ju när Nahar var ju sent in när han vann 2013. I år känns det verkligen som att de här kan vinna. Medan Million Dollar Rhyme har ju tillhört favoriterna på alla sajter hela vägen. Han var ju favorit ett tag och andra hand där inför idag och så vidare. Så att där har det mest varit en formalitet att han skulle bli inbjuden. Vad jag tycker, så har snacket engagerat, eller det har varit större engagemang i år än tidigare. Många tycker ju att det har varit mycket Solvalla hästar, tråkig mix av hästar, att inte, det kanske då att Redén har tre. Men jag måste bara säga en sak om det. Det är ju inte det Redéns fel. Han har ju bäst stall i Sverige och bäst hästar och bäst äldre hästar, så att det är ingen slump att han har tre hästar. Men det blir ju ett resultat av att Solvalla har valt då delvis lite extra i år med tanke på coronan. Man delade upp med The Roads lopp i två. Vinnaren i varje fick en plats. Vinnaren av Paralympiatravet fick en plats. Tidigare har varit vinnaren av Finlandiaio och så vidare, och vinnaren av Gävle. Men det här är ju så här. Nu vann ju Sorbet med The Roads lopp från Dödens. Var jättebra, fick en inbjudan. Går inte att protestera. Han är elitloppsmässig. Men hade det varit så att eftersom Propulsion då var i leken, så hade inte Sorbet klarat in automatiskt. Så hade ju Malmö väntat förmodligen med Sorbet, avvaktat Propulsions beslut för att såklart undvika att få tre hästar från Redén. För att i den bästa av världen ska inte en tränare ha tre hästar. Jag vill verkligen punktera det. Det är inte Redéns mot något fel. Han har skitmånga bra hästar. Han kunde säkert ha haft ett försök bara från egna stallet. Men för mixens skull så skulle jag säga max två per stall. Och det blir ju ett problem när Solvalla då lämnar ifrån sig makten på det här sättet, med att man kan kvala in. Jag tycker definitivt att det ska bort nästa år. En häst ska kunna kvala in. Det är den som vinner i Gävle. Alternativt att man flyttar det loppet till Meadow Roads lopp någon vecka innan, så att hästen kan förbereda sig optimalt. Att det är chansen att kvala in. Alla andra ska bjudas in. Då har Solvalla full koll på det där, så slipper man det snacket, så att säga.
Annars är det lite tjusningen också just med Jävla att det ligger veckan innan.
Ja, lite så. Ja, men absolut. Men jag tänkte på Racing Manges skull. Jocke Löfgren sa efter igår att det hade varit optimalt om man hade fått göra den här insatsen för två veckor sedan. Och det är väl inte optimalt att springa en 9-tid veckan innan. Vissa funkar det för, typ Nahar, men inte för alla. Så att mest rättvist kanske inte, men för cirkusens skull absolut veckan innan. Exakt. För det var så traditionsfullt.
Ja, jag håller med till 100%. Och sen, just att det är, många sa att det var från Solvalla, var det 7 hästar eller var det 6?
Ja, vi kan räkna
oavsett
här.
Så, ja, men oavsett så liksom, Malmrot ska ju ta hänsyn till att få de absolut bästa hästarna. Och om det står mellan en häst som är svinbra från Solvalla och en från Jägersro, man bedömer att Solvalla hästen är bättre, klart att ta den. För mig helt givet. Så det att det är flera från Solvalla det här året, det lägger jag noll värdering i. Det viktiga är liksom att det blir bra startfält.
Ja, men lite inne på samma linje. Lite oförtjänt att det är Daniel Redén som nästan får täcka skotten här. Med tanke på att han har tre hästar med. För jag menar, Björn Goop har ju två hästar med i Vivid Wise, alltså Miller de Montfort. Det är inte så många som säger någonting om det. Båda de två är inbjudna. Och lika då med Redéns hästar. Han är också bara två hästar som är inbjudna. Sen är en Sorbet då, lyckas ta sig dit på egen hand, om man säger så.
Ja, fast det är så jag säger att det är sex ovala hästar. Make the Mark är lite gränslandet, men Peter Salmen har ju ändå licensen i Boden. I Björn Goops hästars fall så är ju de nya i regin. Jag menar, Vivid Wise-Ass heter den, jag förväxlat i namnen, är ju ny i regin. Och det är även Billy de Montfort. Jag vet inte om står han ens på Björns lista? Jag blir osäker nu. Men det är ju inte
Det är väl Guratå har det väl varit?
Ja, Guratå står kvar som tränare fortfarande. Så att det är inte likställt. Och jag tycker inte Redén har fått klä så mycket skott för det. Bara faktumet att det är tre från samma stall och att det är en Solvalla-koncentration. Men Solvalla har ju flest tränare som har flest bäst hästar. Det är ju ganska logiskt att det blir så. Plus att eliten i landet är ganska tunn, om vi ska vara ärliga. Visst, det finns Taekwondo, det finns säkert Heart of Steel, det finns flera andra, Campo Bahia som då siktar på andra lopp och så vidare. Men det är inte så här att det finns liksom 3, 4, 5 hästar man känner, de vill vi se. Det är ju tunt och därför blir det så här.
Ja, det kan mycket väl vara så. Ja, det är Björn Goop. Björn Goop har ju listan. Har ju Billy de Montfort på sin lista.
Okej, ja, men det, ja.
Så att man, ja, hur man än vrider och vänder på det då, så det är ju som du säger. Ska man bara kolla på kvaliteten så kanske Redén skulle haft ytterligare någon häst med i Elitloppet, jag vet inte. Vad säger ni om så som hiten blev lottad idag? Man valde att sida Earl Simon och Propulsion.
Ja, jag tycker det är rätt hästar sida av de jag trodde han skulle sida på förhand. Förr sidade man ju två A-hästar och två B-hästar. Så att det var som en ettan tvåa som kom ett hit och en ettan tvåa ett annat hit. Det här funkar också. Att nu har ju valt hiten innan. Men man vet bara vilka som är sidade. Jag tyckte det var rätt gjort.
Det här är ju i alla fall så länge jag kan minnas det mest öppna elitloppet någonsin. Det är också en, du snackar om klyschor David, det är också en klyscha att man säger så, det har någonsin varit så här öppet. Men vad jag kan minnas har det aldrig varit där. Och ser man på förtidsodds och sådär, så ja, dra fram en sån upplag i så fall. Det är väl kanske på 70-talet då eller något när man inte var född. Men det känns otroligt öppet. Och de två som är liksom som lite favoriter, Earl Simon och Propulsion, de får spår 8. För att liksom krydda på, göra det ännu svårare. Så att det känns helt omöjligt nästan att säga vinnare på förhand. Och det är ju så priserna är också just nu.
Ja, okay, jag kan bara dra exempel från oddsen. Nu har inte ATG några elitlopp uppe ännu efter lottningen. Men Svenska Spels odds favorit Taekwondo 9 gånger. Femtehandare Vivid Wise Ass 9 gånger. Niondehandare Missile Hill 10,50. Alltså niondehandare står i 10,50. Så att siffrorna ger dig stöd för din teori och håller helt med.
Jag tar tillbaka det jag sa också om Billy de Montfort, så har vi avslutat det också. Stå på Guratås lista. Ja, okay. Jag var så säker. Skitsamma. Vi går igenom hit ett då. Förutom Earl Simon och Propulsion då, som hamnade i det andra hitet, att de drog nitlott. Vilka drog vinstlotten i hit ett som ni ser det?
Hit ett är
Vivid Wise Ass, Sorbet, Disco Volante, Missile Hill, Chief Orlando, Million Dollar Rhyme, Looking Superb och Earl Simon.
Ja, men Disco Volante helt klart då, som får gälla som spetsfavorit rent spontant. Earl Simon såklart den stora förloraren. Jag vet inte om jag ska vara transparent och säga att jag har förtidsspel på Earl Simon, så jag, det var den enda jag ville ha bra spår på, och ja, det är otroligt trist. Dessutom är Frank Ovri en, ja, han har väl ansett som en väldigt bra kusk i Frankrike, men han har aldrig kört i Sverige, och spår 8, men ja, det känns tufft alltså. Så det är ju såklart den stora förloraren i spårlottningen. Det vore ju konstigt att säga något annat.
Det som är intressant i spårlottningen för Disco, det är ju att han fick ju spår en liten bit ut i banan. Det var ett måste för honom, för han är inte alls lika snabb ut från innan. Till hans nackdel är ju att det är 1609 meter. Han är ju inte så snabb första 50. Det är först efter kanske 50-75 han har en växel till som övriga kanske saknar. Och är det så att han inte kopplar något grepp på Vivid Wise Ass, för jag gissar att Björn kan ha ett S i rockärmen i spetsstriden där, då tror jag att Jeppsson kanske tar upp med Disco och kanske försöker söka rygg på Vivid Wise Ass. Han är en lite osynlig faktor i spetsstriden där, Vivid Wise Ass. Sen är ju Sorbet också ganska snabb, inte jättesnabb, men ganska snabb första biten från spår 2, så att det är inte helt givet att han kommer till spetsdisco.
Och de lär ju trycka av Missile Hill och Chief Orlando också väl.
Ja, för Chief Orlando tror jag inte är en faktor från 5. Han tar inte en längd. Missile Hill är ju sjukt snabb. Jag tror han tar inte en längd på Missile Hill. Så att han tror jag vi kan räkna bort i spetsstriden. Men Missile Hill tror man trycker av också. Absolut.
Vad tror du om Chief Orlandos möjligheter, Kristoffer?
Ja, medium som det känns nu. Som spårlottningen vart. Och dessutom samma där Missile Hill, väldigt mycket snack om honom, är väl är väl den som står i lägst och nu är det flera favoriter då. Men just nu är den en av favoriterna, Missile Hill. Och när den har diskovolante ut invändigt om sig. Jag håller ändå diskovolante just nu som spetsfavorit. Och jag tror Missile Hill sida. Det är ju från spets som jag ser att den ska vara, i så fall vara favoritet i elitlopp. Där tycker jag det är helt fel vad gäller oddsmässigt just nu i alla fall. Exempelvis om man bara får referera till hur oddsen sitter nu. Missile Hill är alltså, står i lägre odds än Propulsion. Är inte det galet, eller?
Spontant. Jo, kanske. Alltså, så här, spår 8 är ju inte... Förra året hade ju Dijon spår 8 i försöket. Iceland hade spår 8 i försöket 2010. Då var han 3 och fick oss 5 i finalen, som var då mycket bättre än 6. Kunde vinna tack vare det. Brioni hade 8 när han vann. Jarbuco hade väl också spår långt ut när han var, alltså det är inte kört, men det är klart, du är ju mer utlämnad av turen, och Örjan är ju i Propulsions fall då extremt bra på att lösa det från spår 8. Han kör ju alltid när det går så långsamt, kör han framåt, han är så otroligt vass tempobedömare, så jag tror inte att det spelar en jätteroll för Propulsion, apropå då de oddsen om man jämför mot Missile Hill.
Mer om Propulsion strax. Vad säger ni om Million Dollar Rhyme då, som det har varit mycket snack kring? Är ju inbjuden nu, satt fast i den senaste starten. Spolierades hans finalmöjligheter, tror ni, med spår 6 i försöket?
Nej, tror absolut inte. Jag säger att det är klar favorit på att den går till final. Ser att den använd med skor och hybridvagn som senast. Vet inte hur tanken har varit det. Jag vet ju att man har kört jobb i jänkavagn i vintern och att det ska funka, och man även pratar om att rycka skorna. Men just nu verkar det som att man i alla fall avvaktar i försöket och i så fall rycker de i finalen. Jag säger att det är hög chans att Million Dollar Rhyme tar sig till final.
Spår 6 behöver inte vara fel med tanke på att det var så många startsnabba invändigt, och han kommer inte vara med i någon startrusning därifrån, utan för fredag handlar det bara om att hitta ner i andra spår. Ja, exakt. Utan att han får någon häst mellan sig och innerspåret, så att han liksom hamnar i tredje. Det är ju hans mission, och sen ska han väl köra en trudelutt till slut. Sen måste han ju såklart ha tur med rätt ryggar sista biten så att det inte får bli en bromskloss framför, men jag skulle också säga att det är favorit att han går till final.
Ni får väl chansen här då, helt oförberett, eller kanske, vem vet, ni kanske har förberett det. En sån fråga. Vilka 4 går till final ifrån hit 1, som det känns just nu, spontant, efter kort det att efterlistan är klara?
Då säger jag Vivid Vice Ass, jag säger Million Dollar Rhyme, Earl Simon, och den sista är lurig, men jag säger Sorbero.
Han hänger med det till fjärde platsen.
Ja, men precis. Sitter direkt i andra spår och bara tuggar.
Ja, jag tror Sobe också. Han är ju nästan dock bäst från dödens typ ledning. Det når han inte. Men Sobe, Million Dollar Rhyme, Earl Simon och ja, vi säger Missile Hill då.
Får jag bara innan vi släpper hitet säga också att jag tycker att det är så jävla uppfriskande att Daniel Redén sätter upp Östersundskillen Per Linderoth på Sorbe. Det hade varit enkelt att gått den andra vägen och tagit någon av de allra bästa kanske, ja, i eliten helt enkelt. Vad säger ni om det?
Fast det där är intressant tycker jag. Uppfriskande. Hade inte uppfriskande passat bättre om han hade satt upp Mats Ljuse som...
Exakt, det namnet tänkte jag säga också.
Mats... Som, hade inte det varit mer oväntade?
Jo, men det finns väl grader i det där man kan. Men vad jag menar är att man går dit istället för att ta någon av de allra mest etablerade. Det är klart att det finns ett ännu större spann på det där också.
Vilken av de etablerade tycker du fanns lediga? Som hade varit ett mer...
Att... Ja, men det borde ha funnits fler än Per Linderoth väl?
Ja, det finns ju Per Lennartsson och Thomas Urberg och...
Torbjörn Jansson.
Torbjörn Jansson. Ja. Nej, absolut. Nej, absolut. Nej, alltså jag... Mm. Det enda namnet som jag hade tyckt hade spetsat till det rejält, det hade varit Mats Ljuse. Resten av de här spannet från 15 plats till jag vet inte vad Linderoth är, han är kanske inte äldre, men 15 till 35 säger vi, däremellan, det spelar inte stor roll för mig, men Mats Ljuse hade varit ett kul namn. Men, ja, nej, men det är absolut kul för Linderoth att han får chansen bakom en bra häst också, liksom. Det är ju ingen statist.
Nej. Ja, vi släpper hit ett, eller har ni något mer att säga kring det?
Nej, jag tror vi är klara.
Hit 2 då. 1 Alien Web, 2 Billy Demonfort, 3 Taekwondo och 4 Atra Versiamo, 5 Cockstyle, 6 Racing Mange, 7 Make the Mark och med nummer 8 Propulsion.
Ja, här finns det ju en tydligare vinnare i spårlåtningen. Det är ju Alien Web som inte har någon startkatapult. Det är ju Racing Mange en bit ut, men han ska han klara hålla ut. över 609 meter. Även om vi såg att Disco Volante tog en längd på Elian Webb.
På Bergsåker också, där innerspår är bra, betydligt bättre än Solvang.
Nej, så det är klart, det är inte helt omöjligt. Men fördel Elian Webb, eftersom det är 609 nu, det var det inte på Bergsåker. Och han måste ju ha bra chans att gå till final. Ja, jag ser ingen riktig torsk i det här försöket. De som har, det är klart att Make the Mark 7 är dåligt, men det är nog ingen katastrof tycker jag. Han är inte med i någon spetsstrid och han ska ramla ner i banan och... Nej, och så Örjan med Propulsion. Visst, det är klart att 8 är dåligt, men det är väl, är det någon det minst dåligt för, som jag sa tidigare, så är det ju för Örjan.
Ja, men det var det jag tänkte, och det var det som var så intressant med hur oddsen låg innan lottningen. För Propulsion låg ju någonstans runt 5-6 gånger på de flesta sidorna. Och nu 10-11 gånger ungefär på Propulsion. Och det är nästan en fördubbling på att han fick spår 8. Och det är ju den hästen som, är det någon som ska ha spår 8, är det Propulsion. Hade Elian Webb fått spår 8, då går ju han från 10 gånger till 100 gånger.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Han är helt väckt då liksom. Mm. Propulsion kan ju, alltså om man ändå räknar med att han är så bra som han kan vara. Och det är intressant nu med det här nya upplägget, att han bara går rakt ut i Elitloppet. Är ju... Ja, men är han så bra som man kan vara? Det är väl ingen som blir förvånad om man vinner det här trots på åtta liksom.
Ja, fast försöket tror jag inte han vinner väl, för att försöket är ju liksom, det är inte
två då, ja. Bara så att han har 1-4 ja. I alla fall i finalen.
Precis.
Det är liksom, han kommer väl inte rycka allt som går sista 50 om man ser att han kan bli två.
Jag ringde upp David häromdagen innan det, att efter vi hade spelat in förra veckans avsnitt med Daniel Redén i podden här, där det ju lät väldigt mycket som att Propulsion skulle vara med, så tolkade i alla fall jag det. Ringde upp David någon dag senare, så sa man får, var det 13 gånger David på Propulsion,
12.50 ja.
12.50 som vinner utav Elitloppet, stå över, sa David. Och så var han klar någon dag senare. Då gick han väl ner till 5 gånger typ.
Ja.
5 gånger, då ringde upp David igen och sa, fan jag har sån ångest att jag inte lirade. Och så fick jag tillbaka ett sms efter spårlottningen där det stod, nu kan du lira Propulsion till 13 gånger pengarna igen.
Ja, men alltså jag fan, årets Elitlopp, visst det är en sämre upplaga än tidigare och så vidare, men det är jämna hästar och det är fortfarande väldigt bra hästar. Det du vet med Propulsion, det är att det är andra spårsgaranti minst i både försök och eventuell final. Det är väldigt svårt att vinna från andra spår. Han är 9 år nu. Visst, Redén säger att han känns bättre. Jag har full respekt för det. Men det är ändå orimligt att han ska vara bättre än vad han har varit tidigare. Och ska han tugga ner ledaren som han säkert klarar av, så ska han ändå hålla undan för bra hästar bakifrån. Jag tycker att han blev lite, eller för stor favorit där igår. Det blev också lite hype hur man presenterade. Det skulle komma ut i TV4-sporten och alla bara gick in och lirade för att man fattade att det var han. Det är klart att Propulsion kan vinna. Men jag tycker ändå att, jag tror inte han är lika bra som tidigare. Det är min gissning och det är min känsla.
Ja, det är väl härligt. Vad säger ni om Heat 2 då och de hästarna som vi inte har vidrört här än då? Med Taekwondo till exempel som en faktor väl. Cockstyle lika så. Och vi såg Racing Mange startsnabbhet igår. Make the Mark, jättetorsk väl från spår 7.
Ja, verkligen. Det går inte att säga något om. Att Traversiamo ska bli grymt kul att se, det är väl den man är mest spänd på kanske. Ihop med Taekwondo då, eftersom att de är så pass färska i den här högsta klassen, om man säger så då. Och att Traversiamo, det är en sån här som, jag vet inte, det känns som att bara för att den inte var som bäst när den vann derbyt, att den liksom fick lite skit, att det var en dålig derbyvinnare och sådär. Fast att han, om man tänker tvärtom, att han vann, liksom vinner derbyt fast man inte är på topp. Och ja, grymt kul att han liksom har tagit femårssäsongen helt rätt och går in i Elitloppet med tämligen osynad, får man väl ändå säga. Det ska bli grymt intressant att se honom här. Det är väl kanske den jag är mest spänd på, förutom Propulsion då. Det jag tänker spontant.
Och lägg till med att Reversiamo, att om du vänder på vinkeln istället, att han var inte som bäst när han var där, vilket jag håller med om. Man tappar honom lite grann i det. Lägg till att han vann på 10,5 full väg på Solvalla i juni, där pre-Real Express. Mestadels, eller en stor del av loppet från dödens på Viking Brodde, då var han 4 år. Nu är 1 år äldre. Har han utvecklats lite till, så borde han kunna rejäl repa. Jag kan säga honom vinna från dödens ett sånt här lopp. Om allt stämmer liksom, och det blir fel hästar som får rygga och så vidare. Så att, jag är också väldigt spänd på honom. Och Taekwondo såklart. Alltså som hur bra var inte han senast? Och där pekade det verkligen rakt uppåt på honom. Jag har feeling för att de två kommer vara långt framme.
Om jag flyttar upp Kockstein i min ranking. Jag tycker hästen har sett ruggig ut. Vad säger ni då?
Ja,
herregud.
Jag håller med helt.
Alltså, men loppet på Solvalla var ju nästan overkligt. Liksom.
Ja, jag håller med.
Och vad ska man säga om senast? Det är ju fantastiskt. Vilken ruggig häst helt enkelt.
Mm, jag instämmer helt. Instämmer. Mm.
Vilka fyra går till final?
Ska du börja, David, eller?
Ja, jag kan börja.
Du får
jag
börja nu, David.
Taekwondo och Atreversiamo, där har jag jättefeeling. Jag tycker det här hitet är lite tuffa också. Det blir ju ofta så att ett blir tuffare. Men det här känns liksom, här kan jag nästan, jag kan säga alla går till final. Men jag säger Taekwondo, Atreversiamo, Elian Webb och Propulsion. Och då har jag liksom dissat en sån som Cockstyle som jag tror kan vinna hela elitloppet.
Ja, men så kan du inte göra.
Nej, men jag säger det. Jag sa dem. Ett, Elian Webb, Taekwondo, Atreversiamo och Propulsion.
Okay.
Elian Webb har ju aldrig förlorat i ledningen på svensk mark och så vidare och så vidare. Jag säger att det är dags nu. Jag sticker ut hakan lite så att den inte kommer till final. Jag tycker den är bland favoriterna nu. Den säger jag brutalt överspelad som elitloppsvinnare. Chas med den. Atreversiamo, Cockstyle, Propulsion, fjärdeplatsen tar Taekwondo.
Mm, jag hade tänkt er att ranka topp tre sett till vinstchans i elitloppet. Strunta i vilka odds de har och så vidare. Kristoffer, du får börja med din trea och så går du upp till den som du tror har högst chans att vinna elitloppet 2020.
Ja, men på tredje plats då börjar med Earl Simon då. Som jag sa tidigare så har jag, det är den enda häst jag har spelat på förtid. Jag tror otroligt mycket på honom. Nu vart det ju spår 8 och som sagt en kiosk som aldrig har kört i Sverige tidigare. Så det är jäkligt lurigt. Men jag tycker hästen är så pass bra så att han ändå kan lösa det. Och får han bara 1-4 i finalen så är det ändå liksom att han har hög, eller tillhör dem med högst vinstchans. Vivid Vice Ass har jag som andra. Det var ju dålig uppladdning förstås när senast på Solvalla, såg inte helt fräsch ut. Nu antar jag, gissar jag att man behandlar hästen, litar på Björn Goops yrkesskicklighet här. Lurigt med spåret såklart, men tycker att den både vinstchansmässigt och sett i spelvärde runt 10 gånger är väldigt bra på Vivid Vice Ass. Och sen måste jag ändå säga att Propulsion har högst segerchans trots att den kommer få gå i andra spår och så vidare. Men det är på något sätt hästen som sticker ut. Örjan Kihlström är en stor faktor om man jämför med Earl Simon. Jag tycker att det är de två som är A-hästarna och det är också de som Malmrot har sidat. Men Propulsion är minst missgynnad av att det är spår 8. Måste ändå säga att han har högst segerchans. Även där så tycker jag att han är spelvärd som 10 oddsare.
Tack, David.
Ja, min plats 3 Million Dollar Rhyme. Jag tror han kommer få loppet både i försök och final. Det kommer passa honom med lite körning. Jag tycker att han har en bra chans att vara 3. Jag tror han har bra chanser överlag. Plats 2 Taekwondo. Ruskigt imponerad av den här hästen. Jag har också lite att loppet kan passa honom. Ett lopp i lite halvdraget. Bra spår i försöket. Adrian börjar bli varm i kläderna av att med tidigare i elitlopp och så vidare. Jag tror hästen är sjukt bra helt enkelt. Etta, Atreversiamo.
Oj!
Ja, jag har feeling för att han kommer vara ruskigt bra. Så lätt han vann senast. När jag pratar med Erik, han betonar verkligen att han säger mer eller mindre, det vill jag fatta inte varför folk är så förvånade att han var så bra. Jag har verkligen feeling för att just hur jag beskriver honom, men han har kört hur många bra hästar som helst. Vann lätt senast förra året. Han gick alltså på våren som 4 år, gick han 10-7 eller 10-8 kanske, var dödens på Campo Bahia i Kungapokalen och blev bättre av det loppet. Han är min elitloppsfavorit.
Jag tycker det är intressant att Erik han snack där. Han har ju sagt så verkligen i ett år. Så fort han får chansen. Jag tror inte folk fattar hur bra Atreversiamo är. Och det är ändå någonting när han håller på sådär liksom.
Ja.
Det är ändå han som sitter bakom. Han har ju kört en del bra hästar, så han har ju en del jämföra med, om man säger så. Så det är ju ruggigt intressant det här snacket från Erik.
Patrik.
Yes. Kunde tro att jag och Kristoffer har pratat ihop oss innan podden här. För vi hade otroligt lika rank. Jag hade Earl Simon på tredje platsen här. med tanke på prestationen senast och den ja, kapacitet som han har visat helt enkelt. Det ska bli otroligt kul att se honom. Det är lite rädd för att det kan bli lalleri med Franco Vri från bricka 8. Man vet aldrig vad som kan hända. Det luktar lite ja, jag vet inte. Lill fiasko ändå. Jag tror att hästen är så pass bra att han definitivt kan vinna Elitloppet, så att jag går på det och hoppas att Franco Vri har en bra dag. Och jag har Cockstyle som tvåa. Var ruggigt sugen att sätta den här som etta faktiskt, med tanke på intrycken här i de senaste starterna. Det var, har varit ruggigt intryck. Ni som kan oddsättningen där bättre, vart ligger han någonstans?
Ja, men han är i samma nu, gröt ungefär. Hela gänget.
Ja, det är samma gröt hela gänget.
10-50 gröten.
Jaha, okej. Ja, nej, men jag tror att han har bra vinstchans. Om han bara är ungefär så som han har varit här på sistone, så tror jag att det kan räcka långt. Och så tror jag att Propulsion har en jättechans att vinna. Älskar Daniel Rydéns upplägg här. Att han går rakt ut i hetluften direkt och inte har luftat honom i någon lopp innan. Det gör också här att spekulationerna drar igång lite extra. Man vet inte riktigt vart man har honom. Jag är fullständigt övertygad om att Rydén vet vad han gör. Och han skulle aldrig ta ut Propulsion om inte han var i toppslag i träning. Alltså 5-5 plus alltså. Så att där har ni min rank. Det jag reagerar på, David, att inte du har Propulsion bland de tre. Jag tycker det är lite märkligt faktiskt.
Nej, men jag tycker att det är andra spårsgaranti på honom och förmodligen dödens garanti i finalen. Om man tar sig dit på ett bra sätt. Tar han sig inte dit på ett bra sätt, då tror jag inte Örjan ens vill köra så för sitt med honom. Så att, nej, jag har ingen feeling för att Propulsion ska vinna. Bara säga det, inför den här Åby-starten, då sa ju du att det var Billy de Montfort och Cyber Lane kunde vinna det där loppet. Gullivisionen. Mm. Och så sa jag Cockstyle, nej. Så
han var fel jag hade där.
Och han har gått därifrån till var din andra hand där Elitloppet på ett lopp.
Ja,
men, kul att det svänger fort i travet.
Ja, men det gör ju det. Det är ju så jävla härligt. För att det intrycket som han var, vad var det frågan om då? Det var ju nu helt sjukt ju.
Ska vi ta övriga lopp, Elitlopp sedan lite snabbt.
Men David Million Dollar Rhyme är också andra spårsgaranti.
Ja,
jag vet. Men det är andra spårsgaranti, men det är ingen dödens garanti på honom. Jag är medveten om det, men det finns lite växlar att dra på honom. Det kan bli fel. Men det finns växlar på honom och han kommer att garantera att inte körs fram medvetet i döden i så fall.
Ja. Du sa det, David. Vi går igenom kort några av de övriga höjdpunkterna under helgen. Ska vi börja med Elitkampen kort?
Ja, där var ju Månprinsen AM med. Han skulle ju inte vara med, sa Gunnar Melander, men han ändrade sig. Kul! Anmärkningsvärt där. Lommebrage, Erik Adelsson kör inte. Det gör Erland Rennesvik.
Mm.
Ett jätteminus får man väl ändå säga. Och spår 8 på det, hade han inte den i fjol i Elitkampen om jag inte helt ute och cyklar när det var
snabbt.
Så där regnigt.
Kolla snabbt. Han hade spår 7.
Okej.
Okay. Mm. Oplacerad.
Vart nersuken. Ja, precis. Ja. Var ju riktigt dålig då. Kom till ledningen. Men det var ju, det var ju naharväder då.
Ja, det var det.
Ja.
Spontant säger jag ändå Lommebrag. Odd Herakles har de ju sagt från norskt håll att den ska vara helt stenklar. Jag vet inte. Lommebrag är min spontana i alla fall trots spåret. Det är ju garantispets vad han än har för öppet spår, som det känns i alla fall. Jag gillar inte kursskiftet, måste jag ändå tillägga.
Nej, om det som blir petad där så kanske han blir gladare när han får i fyraåringseliten stifta bekantskap med Ecuride. Men de drog spår 8 bakom bilen. Det gör det kanske lite mer spännande.
Ja, inte bara lite. Motståndet också. Det här är helgens lopp, tycker jag och förmodligen alla andra travvänner. Vilket race det här blev. Och
fyraåringseliten är ju ofta en av de stora höjdpunkterna.
Ja, men på senare år har det blivit lite mindre. För att man har insett att det är väldigt svårt att vinna fyraåringseliten och typ derbyt som många svenskar står över. Det är ju bara tre hästar som har lyckats med den kombon. Det är Remington Crown 97, Victor Tilly 99, From Above 2002. Så att därför tycker jag det är bra att man står över med Green Man Alicia. Det var ju snack om honom. Jag snackade med Ström att det blir för tufft att gå ut redan nu, för man siktar på Pre-Real Express, sen Sprintermästare och sen då Derby Europa, Derby Pre-Continental och så vidare. Häftigt race det här. Admiral Ras anmäld med jänkarvagn. Det ska bli kul att se Clickbait, Aramis Bar. Ja, jag tror Ecuride får kämpa rejält här. Det känns som att man vill gardera honom om han blir favorit här.
Ja, jag håller med. Jag gillar Admiral As skarpt alltså. En lite besviken ändå på hur han var i Kungapokalen. Det är väl det om att det blir lite tätt nu, om det kan sätta sig på frisören då. Men annars så tycker jag att han har sett helt grym ut i de här starterna innan i år. Sätts ut som en ny häst nästan. Och sen med jänkarvagnen på. Det är ju det spontana draget om procenten lägger sig rätt här.
Jag håller med dig.
Osterbäck på Osterk. Ja. Hur talar man det så?
Ostrich.
Ostrich. Ja. Det gillar ju du som gillar lite stökiga faktorer i loppen och sådär. Ruskigt startnamn också. Han lär väl inte släppa om man tar sig till front.
Erik sa senast att hästen kändes bra i sitt sväng, eller kändes att det var krafter kvar, men han började tappa trav. Han travade redan dåligt i första sväng och det gick inte att hålla dem i trav längre. Jag vet inte om det är en fräschörsfråga där när de Ostrich. Men han visar ju i försöket att han kan allt. Jag håller med dig om Admiral Ass i finalen. Känslan är väl att det försöket kan sitta lite i benet med den repan han gick efter galopp där, va?
Verkligen. Mm. Bara för att ta bak Admiral på Ostrich såg jag också. Det, om det har något med att det kan hjälpa honom hålla sig trav.
Vad säger ni om treåringseliten då? Spontan tanke kring det loppet.
Jag säger att Hellbent for Arm är anmäld med jänkarvagn. Jag vet inte hur stor favorit han blir i det här loppet, men man hör ju på Örjan att han gillar när hästen skarpt. Han kan ladda 0-8 med honom i 200 meter och ta spets, ta upp på två steg, kör en 22 och bara klippa med öronen, peta på honom och bara sticka han iväg igen. Jag vet att man är nöjd med honom i jobben. Är riktigt fin häst. Alltså, jag tror att den här är bättre än vad Ström och gänget trodde de tog hit honom. Jag hörde inte att de här förväntningarna på honom. Han har verkligen överraskat.
Bättre än vad spelarna trodde också inför Solvalla starten där.
13 gånger, ja, eller 10 gånger.
8
gånger.
Ja,
8 drygt.
Ja, nej, han är grym hästen. Och så jänkarvagn nu. Det ska bli kul att se det här också.
Mm. Tror du lika, Kristoffer?
Det är ju den spontana vinnaren bara när man ser det så här och att biken sitter på den första i Sverige i alla fall. Jag gissar att den har gått med dig, jag tar för givet att den har gått med dig i USA då. Det är även anmält jänkarvagn på Kuytef Bok och Nartorpo. Nartorpo har ju mött Hellbent for Am de här två senaste gångerna på Solvalla och varit chanslös. Det är väl om biken kan hjälpa honom på något vis. Men det känns ju som att han hade behövt ta spår invändigt för att kunna utmana. Han är ju startsnabb också, men tog sig inte förbi senast i alla fall.
Nej. Om vi kollar till en av höjdpunkterna också som det alltid snackas om ju, det är väl ett av dina favoritlopp, David, Harper Hanovers lopp, går ju på lördagen som V75-avslutningen. Vad säger du om årets upplaga?
Okej, får jag säga, jag har blivit mer besviken på den vanliga elitloppshelsår. Jag gillar att Garrett Boko är med, det var inget jag visste om. Vi har ett franskt ånglok i Blé du Gers som vi fick se i Köpenhamn. Jag vet inte, Joshua Beck sa att han hade någon Murphy utan hål, vilket gjorde att han bara sprang och bröt. Han såg ju chanslös ut i hela loppet, ändå var han först. Och jag har sett honom i Frankrike, han kan allt vissa dagar. Och man rättar väl till det problemet här, så han kan väl vara hur bra som helst. Moni Viking såklart favorit efter insatsen på Åby. Viking Brodde på mellanvolten, 12,5 från mestadels dödens på Gävle igår. Från start har vi bra hästar som Ivory Di Quattro, Attic DL. Så att det här har varit bra Harpers. Inte så här positivt överraskad, men sett i året klart bra lopp.
Alltså efter Moni Vikings insats där på Åby. Gör man det enkelt för som man tänker att han är helt stenklar här?
Nej, är han bara. Nej, men det måste han väl vara.
Ja, nej, det är klart att han har bra chans. Men alltså Viking Brodde, skulle han komma till ledningen mitt i loppet... Möjligtvis att loppet kan sitta i från i helgen. Jag vet hur högt Nurmos håller honom. Han är anmäld barfota runt om den här gången. Det har ju gått tidigare i och för sig. Nej, det är klart att Moni Viking är favorit. Sen får man alltså, säga
såg du bara när Björn bara petade till Moni Viking senast? Det är sällan man sitter på helgen och får den där känslan som man fick då när Moni Viking speedade till seger till 12,4 på distansen och till synes okörd ju.
Ja, jag håller med. Det var... Ja, helt sjukt alltså hur bra han var. Det är svårt att... Det ska bli intressant att se var han landar här procentmässigt. Alltså, något annat än att han blir stor favorit skulle förvåna i alla fall.
Mm. Du nämnde Joss Verbeck där också, David. Och vi vidrörde Lutfi i inledningen på podden här. Alltså helt ärligt, vilken kung, vilken artist. Att han ändå är tillbaka och att han håller i Joss Verbeck. Han var väl i alla spår med Blé du Gers nere på Lunden senast. Men det är ju härligt ändå att han är med. Det är ju en faktor.
Ja, fast jag tycker att jag såg Ronden hade någon artikel om det där. Ge mig Joss. Jag tycker det är kul att Joss kommer hit och kör, men när du säger vilken kung, vilken artist, jag tycker att han har passerat bäst före med råge. Sen med det sagt vill jag säga att
men i loppen givetvis.
Det är klart att loppen blir roligare och det blir mer oberäkneligt med Joss, lite som Ludde som du säger. Men det har ju varit lite grejer vid sidan av travet som han har svårt att supporta med Joss. Sen tycker jag det är bara att han tar sig på backen och är lite skön. Men ja, här får han nog svårt Bladdy Gears. Han måste nog, visst, men han kan inte springa 50% av det han presterade senast på sniskan. Han kan inte springa 50% så snett som han gjorde då. Han måste nog springa helt rakt om han ska kunna utmana Moni Viking.
Nu var det inte hans...
Nej, jag fattar det, jag fattar det.
Vid sidan av travbanan. Nej. Som jag tycker att han är kung på. Jag tycker att det är så skönt bara att få en intervju med honom och hans attityd och lite sådär. De är inte så många av den där sorten. Mer så. Okej, någonting annat? Lördagens och söndagens V75-omgång, vad känner ni spontant?
Nej, men jag kan säga att Storeliten blir bra på lördagen. Double Exposure blir favorit, men det är bra hästar emot. Heaven Boko fick två där. Vivacious Alley, TCDT som vann lätt på Örebro, och sen blev ju då Don Fanucci Set fick 8. Det var nog bra spelmässigt, fanns det rätt billigt in i sin klass 2-final. Och sen noterar jag även att i silverdivisionens final, eller förlåt, bronsdivisionens final, fick Vikens High Yield 6. Han kan nog ånga till ledningen efter en bit ändå, men lite åt det favoritbetonade hållet på lördagen spontant, men söndagen lite roligare. Det brukar vara tvärtom.
Ja, men förra året gav det väl 10 miljoner på lördagen på 7-1. Och kollar man historiskt så är det ju flertal miljonvinster. Även 2017 var det 1 miljon och 2015 var det 6 miljoner. Och så har vi 20 miljoners utdelning också. Det är ju inte ens närheten av när det har varit på söndagarna. Men den här gången tycker jag faktiskt att det ser spontant, utan att ha gått igenom det fullt ut, att söndagen är mer spelvärd. Om jag får dubbla pengarna på att det blir högre utdelning på söndagen kontra lördagen, så tar jag gärna det. Just för att Double Exposure och Don Fanucci Set har så pass hög segerchans i inledningen då på lördagen då. Sen tror jag som sagt mycket på Monde Viking, så
ja, och så
det känns
till...
som att söndagen är mer spelvärd då. Ja, vad skulle du säga?
Nej, men lägg till Veri Kronos också som fick ett sjätte spår. Han kommer bli favorit i en visst Prosperous är med, men i en okej silverdivision, eller åt det lite åt bleka hållet skulle jag säga faktiskt. Där blir kanske Vincent Ogar spännande. Så är Smällfin ut över mål där i debuten för Goop. Man vet ju inte vad han kan riktigt. Det är en bred spread på alla före detta Gocciadoro-hästar, men jag hoppas man kan få singelprocent på honom här, så får man betala för honom. Bike nu också, och barfota.
Very Kronos. Kanske bättre än Ataversiamo.
Nej.
Din vinnare av Elitloppet David 2020. Får se hur det går för Atraversiamo och alla de andra som ställer upp i Elitloppet.
Ja,
nästa
jag har en vinnare
söndag.
I ramloppen om det finns något intresse av, av någon sådan. Jag vet inte.
Hit med den!
Ja, ge oss den.
Ja, men lopp 4 lördagen. Ska ni kika på nummer 4 där. Zodiac Danny Griff. Den var jag lite intresserad av. Så jag kollade upp den i italienska lopparkivet. Och det är bland det jävligaste jag sett från start. Alltså... vilken kanon. Bara kastar sig till ledningen från spår 7, alla spår, och sen en sån här rusar typ. Perfekt nu över kort distans. Ser att den är anmäld barfota runt om. Och jag har kollat upp att den har gått med skor hela livet. Det är en sån där riktig... omöjligt att veta odds såklart. Den har bara tjänat 242 000. Den har vunnit på 13 tider i Florens. Så det är liksom ingen... den är väldigt svår att sätta in givetvis.
Men fan vad härligt. Det är ju
första barfota på en sån här... Ja, men ja. Första barfota på en som med garanti sitter i ledningen. Känns grymt intressant. Ser att den använder just... med vanlig vagn, det tror jag är ett misstag. Den har gått med bike och jag gissar att den kommer göra det.
Vad vet du om Antonio Greppi som kusk?
Ja, men det var precis det jag skulle säga. Vad har du på hand, David?
Jag vill inte veta, man vill inte veta någonting. Jag hoppas han är hur stökig som helst. Ja, men det har jag såklart ingen aning om. Jag kan inte träna heller och sådär. Men jag gillade typen i alla fall.
Fan vad härligt.
Jag saknar Sweden Cup vill jag säga också. Jag tycker det är alltid en skön inledning på lördagen. Tråkigt såklart, och det visste vi om. Men jag bara konstaterar att jag saknar den mixen av utländska ekipage som brukar vara med där.
Jag gillar också Sweden Cup, men det är ju tillbaka nästa år så
ja,
då
nej exakt ja, det är tillfälligt bra. En sista fråga bara, hur ska ni tillbringa helgen? För det är ju lite annorlunda år.
Alltså, framför tvn, det är ju det enda som är spikat om. Men sen var och hur och så vidare, det är inte helt klart. Det som är lite kul är att min brorsa blir väldigt traumatiserad nu under den här pandemin då. Han håller ju mest på med fotboll annars. Men nu har han varit med på V75 varje lördag och känner igen hästarna. Han skriver lite korta analyser på sms och sådär. Så jag vet inte om vi kanske ser någonting ihop. Det vore ju rätt så roligt. Så Patrik? Det är väl en tanke.
Jag kommer att se det hemma hos en kompis som kallas för Tompen. Vi är 10 stycken som ses på hans altan. Han sätter upp stor bild och han är jävla duktig att göra käk också. Så att han kommer att fixa lite amerikanskt käk, lite burgers och wings säkert. Så att vi kommer att ladda upp där från förmiddagen där. Och sen sitta och följa tävlingarna ända in på kvällskvisten. Ja, både lördag och söndag. Så att det ska bli sjukt trevligt. Du då, David?
Ja, vi har hyrt ett hotellrum här i Stockholm. Vi kommer vara ett gäng. Det blir ändå en del folk som kommer till Stockholm. Så att ja, det blir skittrevligt ändå. Det blir en annorlunda upplevelse helt enkelt. Jag ser fram mycket emot det.
Mm. Jag ser fram emot en ny podd, den ordinarie, som kommer i nästa vecka. Precis som vanligt då med fullt Elitloppsfokus och V75-fokus. Ja, det får väl avsluta podden för den här gången. Tack Kristoffer också för att du var med oss och lycka till med spelvärde.se i helgerna också, för ni har väl mycket att göra antar jag.
Ja, det får man väl ändå säga. Det är sällan det är så här mycket jobb, men det är bara kul.
Mm.
Jag kan nästan utlova en nyckelkusk till helgen i torsdagens podd.
Oj, och det är inte Antonio Greppi?
Tyvärr inte. Det hade varit kul att ha honom också med.
Ja, det är bra. Stort tack hörni.
Tack, tack. Vi hörs. Ha en trevlig vecka.
Tack för att ni har lyssnat där ute. Vi är tillbaka som sagt nästa vecka igen. Ha det så gott så länge, så hörs vi. Hej, hej.